Ebbe Karlsson ljuger, det sa rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson när det var hans tur att förhöras av konstitutionsutskottet. Åhmansson hävdar att han inte känt till smugglingen av avlyssningsapparaturen och att han bara gett Ebbe Karlsson ett enda uppdrag.
På förmiddagen hade Ebbe Karlsson berättat om en rad uppdrag han fått av Åhmansson, och detta var något som Birgit Friggebo ville veta mer om.
Det ger intrycket av att han närmast var din högra hand när det gällde att rota i den här frågan med Säpos organisation och att det har begått misstag. Vill du kommentera det?
För det första så är det så att Ebbe Karlsson har aldrig haft något som helst uppdrag när det gäller Säpos organisation. Icke på något sätt. Utan det uppdrag han direkt har fått, det avsåg ifrån mig, det avsåg Bani Sadr. Däremot så har jag sagt att jag är mycket intresserad av den information han kunde lämna i olika avseenden. Och den skulle alltså behandlas.
Enligt Åhmansson ljuger Ebbe Karlsson på ytterligare en punkt.
Kategoriskt förneka att du har känt till införseln av avlyssningsutrustningen?
Ja.
Det innebär då att Ebbe Karlsson ljuger?
Ja.
En fråga som konstitutionsutskottet försökte få svar på var varför Åhmansson inte i tidigare skede vänt sig till åklagare för att berätta om information som Ebbe Karlsson lämnat om PKK-svaret. Men Åhmanssons svar var på den punkten svävande.
Visst, jag bedömde det intressant. Mycket intressant till och med det som kom fram, och det är väl så att jag har i olika sammanhang påpekat att något huvudspår finns inte, utan det här måste utredas tillsammans med allt annat. Det finns alltså flera intressanta avsnitt här, och då bedömde jag det som det för tillfället intressantaste.
Och enligt Åhmansson hade det besök Ebbe Karlsson velat göra hos den engelska säkerhetstjänsten kunnat genomföras på vanliga vägar utan rekommendationsbrevet från landets dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijon.
Ett sådant besök har ju vi normalt kanaler för.
Så ni skulle ha kunnat klara det på myndighetsnivå efter det att ni i så fall skulle ha underställt det hela åklagarna?
Ja, det anser jag.
Under två perioder fick Ebbe Karlsson tillgång till den hemliga åklagarpärmen utan att Åhmansson ingrep, och detta upprört centerpartisten Bertil Fiskesjö.
Skada ytterligare skäl, så att säga. Han hade alltså fått del av hemligt material. Han hade det. Om man då återlämnade för att få något resultat av hans arbete under våren, så tycker jag att det var inget särskilt märkligt.
Statsminister Ingvar Carlsson krävde för förhören idag en offentlig ursäkt från utskottsledamoten Bertil Fiskesjö, Centern. Fiskesjö sa bland annat att Ebbe Karlsson, citat, liksom statsministern menar att man i vissa lägen helt kan åsidosätta den svenska rättsordningen, slut citat. Ingvar Carlsson säger i sitt uttalande ikväll att han vid flera tillfällen bestämt tagit avstånd från alla olagligheter. Advokaten och riksdagsmannen Hans-Göran Frank var en av de som noga följde KU-förhören. De var amatörmässigt genomförda, sa han i en recension efter förhören. Och till Rapport säger han att KU-ledamöterna bör lära sig av kollegorna i USA.
Om den som har då följt amerikanska utfrågningar och senatsförhör får helt klart för sig att konstitutionsutskottet har behov av att ha yrkeskunniga utfrågare. Det hindrar inte på något sätt att ordförande och övriga ledamöter kan ställa sina frågor. Men det är nödvändigt att ha de som är väldigt pålästa både på den rättsliga sidan, den sakliga sidan, men också som känner till hur man, intervjuteknik och förhörsteknik.
I förhören i konstitutionsutskottet idag framkom en hel del nya uppgifter om mordet på Olof Palme och mordutredningen. Elisabeth Höglund.
Det här är Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm några dagar efter mordet på Olof Palme. En nyhet som kom fram i konstitutionsutskottets förhör med Ebbe Karlsson idag var att en ledare av den kurdiska terroriststämplade organisationen PKK syns i närheten av Olof Palmes hem på Västerlånggatan i Stockholm strax före mordet. Ett tiotal andra kurder skulle också ha uppehållit sig i närheten av mordplatsen på Sveavägen. De här uppgifterna är bestickande. Därför kan det tyckas underligt att vissa av dem inte kom till förre spaningsledaren Hans Holmers kännedom förrän i januari i år. Ebbe Carlsson riktade idag grava anklagelser mot den svenska säkerhetspolisen. Säpo negligerade den hotbild som enligt Carlsson fanns mot Olof Palme. Säpo gjorde inte allt de kunde ha gjort för att försvåra mordet, var Ebbe Carlssons tes. Men även om det skulle finnas substans i Ebbe Carlssons påståenden så kvarstår frågan. Hur stora befogenheter ska en privatperson som Ebbe Carlsson få i en mordspaning? Uppenbarligen var de stora. Ska en privatperson som Carlsson ha tillgång till hemliga handlingar och ta in olovlig avlyssningsutrustning till Sverige? En annan sensationell nyhet idag var att Ebbe Carlssons planerade resa till England för att träffa säkerhetstjänsten där. Den resan kände rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson överhuvudtaget inte till. Den resan var uppenbarligen en affär mellan Ebbe Carlsson och förra justitieministern Anna-Greta Leijon. Liksom det rekommendationsbrev som Leijon skrev till Ebbe Carlsson inför den resan. Den här resan skulle vi ha klarat själva utan Ebbe Carlsson, sa rikspolischefen vid dagens utskottsförhör. Och därför inställer sig på nytt frågan om Anna-Greta Leijons roll, nämligen om Leijon därmed tog över polisens arbete och bröt mot rättegångsbalken och regeringsformen. Den politiska sanningen i Ebbe Carlsson-härvan är ännu inte klarlagd. Och den juridiska sanningen, den är ännu mera höljd i dunkel.
Och berättade att en intern utredning hade gjorts efter det att Ebbe Carlsson hade beskyllt PGNS för ineffektivitet, korruption och för att ha motarbetat PKK-spaningarna.
Omkring 10 mars så skulle Ebbe Carlsson ha sagt att det förekom korruption inom säkerhetsavdelningen. Och så tittade han på mig och då sa jag, men vad menar du? Skulle jag ha varit, nämndes mitt namn i sammanhanget. Då var han tyst ungefär en och en halv minut som jag upplevde det. Och sen sa han ja. Men så alldeles utmärkt sa jag det, för att du är ju rikspolischef, då är du polismyndighet. Då är det ju frågan om en falsk tillvitelse som finns här. Därför att det här är ju alldeles oerhört. Och då sa han att ja, men gör nu inte sak av det här. Alltså, därför att det skulle ju ytterligare försvåra situationen. Jag sa att den försvåra situationen, var det frågan om jag påstås att ha saboterat en utredning som jag ju ägnat 2 år av mitt liv åt. Jag påstås vara korrumperad, vad menar du jag ska göra? Och då säger han till mig att ja, du vet att den här karln, han har drivit mig framför mig här. Han har hela tiden sprungit upp i regeringskansliet och sagt att hela tiden, vad gör rikspolischefen? Vad gör rikspolischefen? Och det har varit påtryckningar och det har varit krav genom den sjunde. Och jag känner mig naturligtvis till hur situationen kan vara. Så den var väl inte direkt obekant för mig. Men jag sa att det hjälper inte alltså. Därför att i såna här lägen så får man faktiskt ha någon form av egen identitet. Och jag kan inte acceptera det.
PGNS hävdade att det fanns naturliga förklaringar till uppgifterna om våldsdåd som avlyssnats strax innan mordet på Olof Palme och att dessa samtal fortsatte även efter mordet. Uppgiften om ett möte i Damaskus där mordet skulle ha beställts kom inte till Säpo strax före mordet utan i oktober 1986, sa Ness. Gårdagens nya uppgifter att före Säpo-chefen Sven-Erik Hjälmroth per telefon sagt till Ebbe Carlsson dagen före mordet att någonting var på gång tillbakavisades av PGNS efter samtal med Hjälmroth idag. Hjälmroth hävdar att han inte har talat med Ebbe Carlsson dagen före mordet. Vem som lämnat ut hemliga handlingar till Ebbe Carlsson eller beställt avlyssningsutrustning står fortfarande obesvarade. PGNs slutsats var att det inte är främst PKK utan svenska Säpo som tagit mest skada av Ebbe Carlssons privatspaningar.
Om en främmande underrättelsetjänst hade velat skada svenska säkerhetsavdelningen riktigt ordentligt i djupet, så kunde de inte ha lyckats bättre än Ebbe Carlsson har gjort. Därför att det här har slagit sönder det som i de här sammanhanget är utomordentligt viktigt, nämligen relationerna till andra länders säkerhetstjänster och det förtroende som finns.
Det blir fel på en namnskylt där, tror jag. Sven-Åke Hjelmbrot skulle det vara. Utrikesminister Sten Andersson gick idag till häftigt angrepp mot Säpo. Det var oförlåtligt att bevakningen av Olof Palme inte förstärktes när man visste att PKK planerade ett mord, sa Sten Andersson. Han sa vidare att om Palme hade fått klart för sig vad Säpo visste, så hade han säkert gått med på att bli övervakad. Och stämningen var påtagligt irriterad när konstitutionsutskottets förhör nådde fram till Carl Lidbom, och av mycket av det förhöret blev faktiskt rena grälet. Och det kom till stor del att handla om vad Carl Lidbom egentligen menade med ordet skitsak, som han tidigare hade tagit till för att karakterisera ett inslag i Ebbe Carlsson-affären.
Säpo-kommitténs ordförande Carl Lidbom tog plats i konstitutionsutskottet idag. Men det mesta av det förhöret handlade om politiskt munhuggeri, främst med Moderaternas Anders Björk. Ett meningsutbyte handlade om att Carl Lidbom ansåg att PG Ness, då vid Säpo, inte gjort något fel. En punkt där Ebbe Carlsson med eftertryck hävdat motsatsen.
Jag har inte kommit fram någonting som ger stöd för Ebbe Carlssons anklagelser på den punkten.
Ja. Men då måste väl ändå jag få dra slutsatsen att Ebbe Carlsson på den punkten hade fel. Det kan du väl erkänna.
Du får dra vilka slutsatser du vill, det brukar jag göra också.
Jo, men är det inte fegt av dig, Carl Lidbom, att här inte kunna säga att din gamle vän Ebbe Carlsson faktiskt på den här viktiga punkten hade fel? Vågar du inte göra det av lojalitet mot honom?
Vad är detta för insinuationer egentligen? Jag vågar väl tala om jag har olika mening om det med dig eller Ebbe Carlsson eller vem som helst. Vad begärs mer än att jag säger att vi har försökt få en utredning om detta och försökt få klarhet i de här motsättningarna i Säpo? Vad som har framkommit ger inte minsta stöd för beskyllningarna eller misstankarna mot PGNS. Jag bedömer detta som ett uttömmande svar. Du vill ha det tillspetsat i polemiska politiska former ändå för att sedan använda som tillhygge mot jag vet inte vem. Men det bidrar jag inte med.
Men det hettade också till när förhöret kom in på att Carl Lidbom sagt att Anna-Greta Leijons rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson var en skitsak.
Det var fel av Anna-Greta Leijon att ensam på egen hand skriva detta brev och att inte diarieföra det. Ja, det är riktigt. Men det är fortfarande en fråga om politisk bedömning i det här fallet, om hur allvarligt fel det är. Och jag begriper att oppositionen som vill komma till regeringsmakten tycker att det är väldigt allvarligt. Och jag begriper att regeringspartiet som gärna vill behålla regeringsmakten tycker att det är mindre allvarligt. Men låt oss se sanningen i ögat. Den ena sidan har intresse av att förstora det. Den andra sidan har intresse av att förminska det.
De tre åklagarna i Palmeutredningen uttryckte idag stort missnöje över att de inte hade informerats om Ebbe Carlssons roll i spaningarna. Men skälet till det trodde de var inte uttryck för ett misstroende från regeringens sida utan bristande professionalitet.
Varför fick vi ingen information om Ebbe Carlsson? Det var riksåklagaren Magnus Sjöberg och de båda biträdande riksåklagarna Axel Morat och Jörgen Almblad som ställde de första frågorna när det var deras tur att möta konstitutionsutskottet idag. Åklagarna var mycket kritiska mot att både rikspolischef Nils-Erik Åhmansson och dåvarande justitieministern Anna-Greta Leijon inte berättade om Ebbe Carlssons inblandning i mordspaningarna förrän den 9 maj. Och samma dag träffades Jörgen Almblad och Ebbe Carlsson.
Rent allmänt så dominerade han föreställningen på ett sätt som jag inte tyckte riktigt borde stämma. Som ett exempel kan jag nämna att Nils Åhmansson vid något tillfälle sa att man skulle i ett sammanhang förstärka polisen med 10 stycken personer. Då sa han, nej hörru Nisse, 20 ska det vara. Och sådär.
Ebbe Carlsson hade egentligen inget nytt att komma med i sak, ansåg åklagarna. Men han var påläst och övertygande som person.
Jag tror att den som inte är insatt i PKK-spåret är mycket lätt kan övertygas av Ebbe Carlssons hypotes. Man kan framföra på sånt sätt att man blir övertygad.
Riksåklagaren berättade utförligt om hur Anna-Greta Leijon reagerat när han berättade om sina misstankar att Ebbe Carlsson fått hemliga handlingar.
Sådan fråga skulle icke få störa den pågående mordutredningen. Det var den som var det som hade högsta prioritet och var mest intressant alltså.
Senare ställde Birgit Friggebo frågan om åklagarnas roller.
Känns det inte besvärande då att gång på gång åsidosättas i olika sammanhang och till och med när regeringen ska skriva sin vitbok så är det som om åklagarna nästan inte fanns. Jag hade gjort flera utropstecken vid sidan av de påpekanden som du bland annat gjorde när du ville komplettera vitboken.
Jag kan säga det att vi har ju hört flera uttalanden som har gjorts från regeringshåll. Jag kan nu inte precisera vilka. Men det är just den här, vad ska jag säga, oklara bilden av förhållandet polis-åklagare har kommit tillbaka gång på gång. Man har icke i de här uttalanden gjort, som vi tycker, tillräckligt klara distinktioner mellan de olika funktionerna på polis å ena sidan och åklagare å andra sidan. Jag tror inte att man behöver tolka det som ett uttryck för misstron, utan det är helt enkelt en, vad ska vi säga, bristande professionalism i sammanhanget.
Och så ser på chefen. Ja, han hade överhuvudtaget inte vetat någonting. Alltihop har skett bakom ryggen på mig, sa han.
Först på plan vid dagens utskottsförhör var Säpochefen Sune Sandström. Sandström tillträdde som Säpochef den 15 september förra året, alltså 1,5 år efter mordet på Olof Palme. Säpochefen fann det inte nödvändigt att hålla ett inledande anförande om sin roll i Ebbe Carlsson-affären, utan utfrågningen började genast. Sandström hävdade att alla Ebbe Carlssons spaningar hade skett bakom ryggen på Sandström. Han hade aldrig tidigare varit med om att polismän tagit kontakt med privatpersoner utan hans vetskap.
Man har ju sedan november haft kontakter med Ebbe Carlsson och Carl Lidbom. Man vände sig till Åhmansson, ja, han är ju inom polisväsendet, i februari, och man träffade även justitieministern i mars. Och om alla sammanträffanden som här har skett i hela händelseförloppet, som jag icke har medverkat i, har jag icke av någon här inblandad person fått en enda information.
Det var förre spaningsledaren Hans Holmer som arrangerade mötet mellan Ebbe Carlsson, Carl Lidbom, rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson och Säpochefen. Sandström var förvånad över att Ebbe Carlsson la sig i Åhmanssons arbetsuppgifter.
Men uppfattar du inte som ytterligt konstigt att här sitter en civilist som Ebbe Carlsson och anmodar rikspolischefen att prata om känsliga saker och du deltar i den diskussionen? Skulle inte en Säpochef med krut i burat in Ebbe Carlsson omedelbart?
Jag sa nyss att jag tyckte också att det var märkligt. Men jag har inget annat minne av detta middagssamtal än att det talades om mordutredningen i allmänna ordalag.
Sandström var inte heller inblandad när Ebbe Carlsson fick ett rekommendationsbrev till brittiska säkerhetspolisen av Anna-Greta Leijon. Sådana kontakter bör inte privatpersoner ta, menade Sandström.
Det skulle aldrig kunna tänkas att vi från säkerhetstjänsten skulle anlita privatpersoner med rekommendationsbrev som emissarier. Kontakter mellan olika länders säkerhetstjänster sker med särskilt erfarna och betrodda säkerhetsmän som emissarier.
Centerns Bertil Fiskesjö står fast vid sin kritik av statsministern och tänker inte komma med den ursäkt som Ingvar Carlsson har krävt. Bakgrunden är att Fiskesjö i gårdagens förhör menade att statsministern i likhet med Ebbe Carlsson anser att man i vissa lägen kan åsidosätta svensk rättsordning. Ja, frågan är vilken bild som ledamöterna i konstitutionsutskottet har fått efter de här 2 dagarnas förhör. De är ganska många, men flera av dem syns kanske inte så ofta som somliga. Det är nog svårt att dra några direkta slutsatser, säger man, även om oppositionen menar att Anna-Greta Leijons roll är större än de först trodde.
De 15 ledamöterna i KU har haft 2 intensiva dagar. De har inte bara kritiserat utan också själva blivit kritiserade. Men nu tar de paus till onsdag nästa vecka, så det dröjer innan man kan fatta beslut om någon av de inblandade har begått något misstag. Rapport bad några av ledamöterna om en sammanfattning.
efter att ha hört åklagarna idag så är jag oerhört förbluffad att Anna-Greta Leijon kunde bli så fascinerad och upptagen av Ebbe Carlssons teorier. Det tycker jag är enormt märkligt.
Vad nytt tycker du har kommit fram?
Det har kommit fram enormt mycket nytt tycker jag, och inte minst när det gäller säkerhetspolisens verksamhet. Men det är också mycket motstridiga uppgifter och som man måste läsa igenom allt material. Man måste fundera innan man kan göra någon slutlig värdering av det.
Vad nytt har kommit fram?
Det kommer massor med nya detaljer fram. Och min syn på många av dem är att man frågar om väldigt många fler saker här vid bordet än vad som egentligen rör konstitutionsutskottets granskning av regeringen. Och några exempel blir jag svårt att ta fram just nu, därför jag är trött i huvudet efter två långa dagar.
Jag tycker att rollen har understrukits på de här dagarna.
På vilket sätt?
Genom de vittnesmål som har getts, olika informationer vi har fått från olika håll, och inte minst genom Carl Lidbom.
Men på vilket sätt har det regeringens roll klarnat?
Ja, det är helt klart att Anna-Greta Leijon har spelat mycket stor roll i det här sammanhanget. Men jag vill gärna säga att intervjuerna med Anna-Greta Leijon och Ingvar Carlsson återstår. Så de slutliga slutsatserna får vi dra då.
Jag tycker att jag har fått en tydligare bild av det. I varje fall så... Förstahandskännedomen är ju att Anna-Greta Leijon har gjort ett fel. Alla de saker vi nu får reda på är ju en information som vi sedan ska använda oss av när regeringen ska utfrågas. Alltså.
Det kanske förvånar lite grann när vi har haft så pass många som har varit och berättat sina versioner. Men jag tror att man kan säga att det är samma område, men frågetecknen har blivit flera. Och det är då värt en ytterligare fundering.
Du menar att
vad är det som det här leder till, ja.
Det blir större förvirring nu alltså?
Ja, kanske inte förvirring, men att frågetecknen är flera. Affären har alltså växt.
Lars Åkerman och Niklas Grunewald hade sammanställt det inslaget.
Och nu ett hopp till 2 maj 1991. Ebbe Carlsson har blivit en affär. Ebbe Carlsson-affären som fortsätter i all oändlighet.
Idag inleds det så kallade smugglingsmålet i Ebbe Carlsson-affären, där bland andra förlagsdirektören Ebbe Carlsson och de före detta Säpo-männen Walter Kegö och Jan-Henrik Barling står åtalade för att våren 1988 har försökt föra in stora mängder avlyssningsutrustning till Sverige. Och huvudpersonen Ebbe Carlsson lovar nya avslöjanden under rättegången.
Det är sannolikt att i syfte att berätta eller klarlägga vad som har hänt så kommer vi att lägga till en del information som inte tidigare är känd.
Vad är det för nyheter då?
Nej, det får du se i rättegången. Jag tänker inte föra processen i massmedierna, utan när rättegången startar så kommer vi hålla oss till den.
Den 1 juni 1988 fastnade en av Hans Holmers före detta livvakter i tullen i Helsingborg med bilen full av olaglig avlyssningsutrustning. Och med det så rullade det som kom att kallas Ebbe Carlsson-affären igång på allvar. En mycket omfattande utredning under åklagare Ola Nilsson startade, och den slutade med åtal för 6 personer. Förutom Ebbe Carlsson så åtalades Säpo-männen Walter Kegö och Jan-Henrik Barling, 2 av Hans Holmers för detta livvakter och så en vapenhandlare. De 6 hade olovligen fört in stora mängder avlyssningsutrustning som skulle användas i utredningen av det omtalade PKK-spåret. De åtalade hävdar att polisledningen, dåvarande Säpo-chefen Sune Sandström och rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson var införstådda med importen. Och under utredningen så har det också visat sig att Säpo haft för vana att föra in sån här utrustning lite vid sidan om.
Anledningen till att säkerhetspolisen, och det gäller den svenska och det gäller alla andra säkerhetspoliser, brukar föra in den utrustning de behöver över gränserna vid sidan av, så att säga. Det är inte alls att de inte kan få pengar för att betala tullavgifterna, utan det är att de inte vill att motståndaren, främmande tjänster, terroristorganisationer, ska veta vilken utrustning de har. Det är anledningen.
Så det ni gjorde, det var så att säga den professionella hanteringen då?
Jag kan ju inte säga att det är särskilt professionellt att åka fast i tullen. Inte ens jag tycker det. Men det var inget märkvärdigt att man inte förde in det och stannade i tullen och fyllde i handlingar.
Grov varusmuggling kan ge fängelse mellan 6 månader och 6 år. Men åklagaren Ola Nilsson har sagt att det finns förmildrande omständigheter och att han vid en fällande dom skulle nöja sig med ett bötesstraff för de åtalade. Den här rättegången blir till skillnad mot buggningsmålet i höstas i huvudsak offentlig. När den avslutas om 3 veckor innebär den dock inte ett slut för Ebbe Carlsson-affären. Det tror i alla fall inte Ebbe själv.
Nej, det hoppas jag inte, därför att jag anser att det är en skam för Sverige att mordet på Olof Palme inte är utrett. Och jag hoppas att ha ork att på olika sätt sprida ytterligare ljus över det.
Du fortsätter din egna spaningar alltså?
Alltså, jag vill inte kalla det spaningar, utan det handlar mycket om läsning och träffa olika personer och försöka gå igenom materialet på, från ett annat sätt än att springa på Sveavägen med förstoringsglas.
Och det var Lasse Johansson som intervjuade Ebbe Carlsson.